Jesus, jag tackar dig att du är här. Och jag ber som Johannes döparen att du ska bli större och vi ska bli mindre. Så att vi får ha en tydligare bild av vem du är. Och känner också ditt hjärta. Jag ber i Jesu namn. Amen. Det är jätteroligt att vara här. Tack så mycket för inbjudan. Jag faktiskt pratade med Pernille och jag försökte få henne att komma till be. Gärna om du kommer till oss. Och hon sa, ja förresten vi är i Nimbus så du får komma till Nimbus. Så här står jag för att jag vågade ställa frågor och det är en stor förmån. Tack så mycket. För ni som inte känner mig, jag vet jag bryter lite på engelska och det kan vara lite svårt att höra mig. Men jag hoppas att detta går bra. Jag har valt en text från Levande Bibeln. Och det är för att olika översättningar betonar olika delar. Och när jag läste de här verserna i Levande Bibeln, då slog det in i mitt hjärta. Och jag vill gärna läsa dem från denna översättning. Och det är från Andra Korinthierbrevet kapitel 5, vers 17-21. Jag tror att texten kommer på vägen där som den. När någon blir kristen blir han en fullständigt ny människa invärtes. Han är inte detsamma längre. Ett nytt liv har börjat. Allt detta nya kommer från Gud som har fört oss tillbaka till gemenskap med honom genom det som Jesus har gjort. Och Gud har gett oss den förmånen att vi ska uppmana alla människor att komma in i ett rätt förhållande till honom. Det var Gud som genom Kristus återförenade världen med sig själv. Och han anklagar inte längre människor för hennes synder utan utplånar dem. Amen. Detta är det underbara budskap som han har gett oss för att vi ska berätta det för andra. Vi är Kristi ambassadörer och Gud använder oss för att tala till er. Vi ber er som om Kristus själv var här och bad er att ta emot den kärlek han erbjuder er. Och låt er försonas med Gud. För Gud lade våra synder på den syndfria Kristus. I utbyte lät han sedan sin godhet flöda över. Amen. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Och vi ber att du gör det levande för oss idag och bränner det i våra hjärtan. När jag tänkte vad jag ska berika om idag och lite grann faktiskt min eget hjärta inför hösten är lite. Jag kände för mig verkligen en angelägenhet att bli bättre på att presentera Jesus för människor. För jag tycker ibland folk är lite, vår kultur det är väldigt svårt, det är en utmanande tid och folk lätt säger nej. Och folk tror att Gud är emot dem. Jag får några gånger ibland folk har ringt mig och säger hata Gud och nämner en viss grupp eller en viss ras eller någonting. Och jag säger nej det gör han inte. Men de har fått en uppfattning i alla fall att Gud är väldigt hård, dömande och att han hatar dem. Och jag vet inte var det kommer ifrån, men var det kommer ifrån. Det är den värld som vi försöker presentera Jesus. Och det är inte lätt. Jag vill börja med att säga för många år sedan, jag var bara en ung kille då. Nu håller jag på att bli riktigt gammal och det är skrämmande. Men jag läste en bok som var skrivet av en katolsk munk som heter Broder Lawrence. Och boken heter Att praktisera Guds närvaro. Och denna boken radikalt förändrat mitt liv. Nu fråga inte mig vad det var i boken som gjorde det, för jag kan inte komma ihåg mycket vad det står i texten. Men jag tog någonting från den boken och började tillämpa det. Och vad jag försökte tillämpa var att föreställa mig att Jesus är med mig ständigt. Och att jag får ställa frågor till honom. Och det gjorde jag. Jag började när jag körde bilen efter jag hade varit någon. Hur var det Gud? Hur var det Jesus? Jag skulle säga. Och jag blev jätteöverraskad när jag började ställa öppna frågor till Jesus att jag började få svar. Och när jag hade varit på en ungdomsmöte och sagt någonting och jag sa till honom, hur gick det? Och sen får jag lite feedback. Och jag får insikter. Det starkaste insikter var verkligen hur mycket Gud älskar folk. Och när jag hade kanske en liten hård tanke, men den personen, de var det sådär. Och han skulle säga, men tänk egentligen att de har haft det där. Du kunde säga så här. Och när jag var fullt upp med mig själv också, ibland jag tyckte jag hade gjort ett bra jobb eller någonting, han skulle säga, men Andrew. Och sen märkte jag att han hade humor också. Och när jag träffade mig, jag märkte att han älskade folk som inte var kristna. Han hade inte, om jag hade växt upp i min kyrklig kultur, att man ska hålla sig borta från dem för kanske du smittas av dem. Min församling som jag växte upp var mer rädd att smittas av världen, att de faktiskt skulle smitta världen. Så vi uppmuntras att hålla oss separat, hålla oss begränsade istället för att slänga oss in i samhället och börja påverka samhället istället. Eller låta det heliga ande som bor i oss, den Jesu kärlek som är njutat i vår hjärta, få uttryck också i en annan miljö. Och det mer jag började ställa frågor till Gud, det mer jag fattade att han älskade mig, han älskade andra människor. Och att hans förmåga att leda mig rätt var starkare än fiendens förmåga att förleda mig. Bara det är en trygghet. Och också jag också började förstå och erfara hans förmåga att beskydda mig var starkare än fiendens förmåga att kunna anfalla mig. Otroligt. Och sen fick jag också att en inlevelse av att Gud verkligen älskade mig. Han tyckte om mig. Han tyckte att jag var en bra kille. Han får fortfarande göra det. Och han får fram er också. Men vi har svårt ibland att ta till oss detta. Men jag var mer trygg i min kallelse. Men jag började inse också att hur jag förklarar evangeliet är inte alltid den bästa. Och som jag sa i början, vår kultur, folk lätt tolkar det fel. Och jag tror faktiskt därför att vi behöver hitta ett nytt språk för att förmedla den tidlösa sanningen i vår tid så att folk hör det. Och vad jag kommer att predika för er är mitt sätt att försöka göra det. Och jag tror för många, på många sätt den evangelien som vi predikar har varit alldeles för akademiskt. Och inte tillräckligt relationell och nådfull. Och ibland till och med även om vi inte månder, vi ställer Gud mot Jesus. Gud är arg på oss, kan inte se på oss på grund av vår synd. Men Jesus kom in och står i vägen. Och vi gör Gud bara för att förklara för det sättet till någon monster. Och Jesus till det går ut. Men är inte Fader, Son och Helig Ande ett? Kan vi dela på Gud och hjälpa det när vi gör det? När vi försöker förklara sanningen. Och jag började inse att vi behöver ett nytt sätt att presentera evangeliet. Jag behöver hitta nya sätt också. Och vi, tror jag, i all ödmjukhet, behöver jobba på att förmedla det som Jesus har gett till oss. Och när jag läste Andra Korinthierbrevet 5 för ett tag sedan, det brann i mitt hjärta så mycket. Det var så här. Det är otroligt. Det står att Gud inte är arg. Det står att han försonar, inte anklagar. Och det är det han vill att vi ska förmedla. Att han vill försona. Han vill visa sin kärlek. Och jag tror det budskapet som jag ska försöka predika och försöka kommunicera idag är den viktigaste budskap som en pastor kan predika. Och jag behöver vara mycket bättre på det och jag tror vi alla behöver vara bättre på det. Om vad jag gör kan vara hjälp till er, om ni kan utveckla det eller göra något annat, gör det. Bara att vi förmedlar Guds hjärta. För det behövs idag. Och jag kommer använda några verktyg. Jag har med mig idag två stolar. Ni som lyssnar på närradion nu eller vad det är, förlåt. Det är svårt, det finns en hel del saker. Och jag kommer använda det så här. Denna stol representerar Gud, den vita. Och riktning av det är väldigt viktig i denna bildspråk som jag ska försöka göra. Och det här representerar oss människor. Okej. Okay. Och igen, riktningen. Och det fantastiska med evangeliet, jag flyttar min bord där lite om. I början, Gud skapade världen och det var underbart. Och högpunkten av hans skapelse var när han skapade oss människor. Och han skapade oss efter sin avbild. Så där har vi Gud och där har vi människor som han skapade. Och tanken för Gud var att i Faderns, Sonen och den helige Ande finns en kärleksgemenskap som bara skapar mer och mer kärlek. Och den kärlek måste ha någonting. Kärleken växer. Och Guds kärlek måste få någon mål som han kan visa det på. Han skapade oss människor så han kunde hälla sin kärlek över dem och ha en fantastisk gemenskap. Och vi hade det. Det var Adam och Eva tillsammans i Edens lustgård. De hade en nära gemenskap och Gud blev väldigt glad. Men sen hände det som får inte hända. Människan blir frestad. Och att ifrågasätta om Gud verkligen var god. Och människor vände mot Gud och gick sin egen väg. Och tog åt det som Gud sa att de skulle inte äta. Och när de hade gjort det, de kände som en band växte i dem mellan dem och Gud. Och då gjorde att de gömde sig från Gud. Och Gud kom ner på kvällen och han ville träffa dem. Hej, var är ni? Det var ingenstans. Så vad gjorde han? Vi kommer märka detta ofta när vi läser det här. Han sökte upp dem. Hej, vad gör ni? Varför gömmer ni så här? Vi har ingen kläder på oss. Men vem har sagt att du har ingen kläder på dig? Har du ätit från frukten av den? Och de bekänner det. Och Gud i sin omsorg hade kläder också. Men han ville att de inte befinner sig i den tillstånd för att äta en annan frukt. Visas bort för Edens lustgård. Men vad gör Gud? Han följer med dem. Och människor, synden som hade kommit in, det börjar påverka. Och till och med Adam och Evas första son, Kain, sånt, han börjar få tankar att döda sin bror. Vad gör Gud? Kain, vad håller du på med? Tänk dig, synden knackar på dörren här. Gör inte det. Men vad gör Kain? Han dör, vänder ryggen mot Gud och går och dödar sin bror. Så vad gör Gud då? Kain. Ni måste få detta, för Gud gör det ofta. Han säger, Kain, vad är din broder? Det vet jag inte. Är det mitt jobb att hålla koll på honom? Men, jag hör hans rop till mig i marken. Och vad gör han till Kain? Tar han död på Kain? När han förlåter honom, skickar honom iväg och till och med ger honom en märke på pannan så ingen annan får göra det. Så Kain får gå. Jag kunde gå igenom hela Gamla Testamentet. Men hela Gamla Testamentet är ungefär så här. Människor gör dumma saker. Och Gud kommer, han skickar en profet och säger, aj, 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 det är inte bra det. Gör inte det. Det är inte bra för dig. Det är inte bra för landet. Det är inte bra för någon. Och kung efter kung bara. Och han kommer igen. Till och med David en gång, han bestämmer sig för att ha en hot tub med någon Batsheba. Vad håller du på med? Det är en hemsk berättelse. Just genom Bibeln, jag läser, följer Bibelplanen längst bak. Och nu är vi uppe i nästan Israels förfall. När kung efter kung väljer aktiv, inte bara väljer Gud. De väljer aktiv in i ondska. Det är tillräckligt dåligt att man vänder ryggen mot Gud. Men när man väljer istället att köra en väg i okultiska saker och sånt, då är det fruktansvärt. Men hela tiden man berättar om en profet som skickas, en stackars profet ibland som sätter livet till. Gör inte det. Gud vill välsigna dig. Sen kommer den hemska berättelse som du kan läsa i Hesekiel. Den är Gud tar sin härlighet ifrån. Gud har försökt och försökt så många gånger att hjälpa folk leva på det sättet han skapade dem för dem som de ska må bäst av. Och han blir bara avvisad. Till slut han väljer själv. Jag måste lämna dem så att de får erfara hur det är. Så man står att ibland först han lämnar dem och står på taket av templet, hans härlighet. Sen flyttar han på berget, Olivberget, det är inte olivträd, kanske det räcker. Det är lite svårt ibland. Jag vill inte att han ramlar. De är inte riktiga blommor, så annars jag skulle inte ha gjort detta. Den viktigaste med den berättelsen är att Gud försvinner inte helt utan att han går tillbaka. Och han får förhanda ha sin vakande ögon över Israel. Och jag skulle säga när han gjorde den förflyttningen, det var med stor ont i hjärtat. Det var nästan som att det krossade honom. Han tänkte han måste lämna mitt folk. Han tänkte ni skulle representera mig i världen. Ni skulle vara som ett ljus i mörkret. Ni skulle visa resten hur ni ska leva. Jag har blivit ännu värre än dem. Så han drar sig under. Och sen följer 600 år som vi kallar mörketiden. The Dark Ages. Och det är mörkt. För att Guds närvaro finns inte. Det måste varit jättetråkigt att vara en präst då. För då hade man den enda uppgiften man hade om att tala om för andra en gång i tiden. Istället för att predika om vad Gud gör idag. De bara predikade hela tiden. Och Gud gjorde si och så med Abraham, med David, med Solomon, med Rut och alla de andra. De bara berättade gamla berättelser av vad Gud gjorde. För Guds ord var sällsynt då. Folk hörde inte Gud. De mötte inte Gud. De bara utövade den torr religiösa handlingen som blev en rutin istället för att ge liv. Och egentligen den Guds närvaro var borta. 600 år. Men sen någonting börjar hända. Och den goda nyheten är egentligen att Gud är tillbaka. Gud är inte längre borta. Gud ska flytta. Om vi läser evangeliet. Och evangeliet är Matteus, Markus, Lukas och Johannes hela. Här kommer den första iakttagelsen som jag har gjort. Vi har begränsat evangeliet till bara den sista händelsen på korset. Och vi har plockat bort hela berättelsen som har med livet och ger exempel på den godhet som Jesus hade. Och vi bara pratar om sista delen och det kan vi inte göra idag. För mer än någonsin, vår kultur har inte hela berättelsen med sig. Och att lyfta fram bara sista delen betyder att de har inte det som behövs för att förstå sista delen. Men om man läser hela evangeliet, om man läser Matteus, Markus, Lukas och Johannes, man märker sig den stora godhet, den stora fantastiska nyheten i evangeliet, att den heliga ande börjar väcka folk. Och man kan läsa det, nästan alla människor som var med innan Jesus födelse fick möta den heliga ande. Det var en präst som hette Zakaria. Det fanns också en äldre dam som hette Hanna och Josef. Alla de här människorna. Plötsligt får de besök. Änglabesök. Plötsligt får de den heliga bryta in i det vardagliga. Och man märker att någonting håller på att ändras. Den mörkret som hade pågått under så många hundra år nu bryts. Och en ny tid kommer. Och vad är det de säger när man läser de bibelord? Om vi läser till exempel ungfru ska bli havande född en son och man ska ge honom namnet Immanuel som betyder inte långt bort. Gud med oss. Och det var därför det var så härligt. Det var för den firande i himmelrymden. Och därför stjärnor lyser och allt sådär. Det är Gud ska på väg tillbaka för att rädda sitt folk. För att verkligen göra det denna gången som ska hålla. Så det går. Och även Johannes döparen, när han blev fylld av den heliga ande. Han var redan fylld av den heliga ande i moderlivet. Han gick ut och predikade. Och han säger Matteus 3:1-2. Vid den tiden trädde fram Johannes döparen fram och predikade i Judeens öken och sa, omvänd er till himmelriket där nära. Han nästan säger, jag tycker om jag skulle tolka det ordet idag, jag skulle säga, hallå! Missa inte den gode som håller på att hända. Gud är. Han är så nära. Och den ord som vänder i Bibeln, den grekiska ordet, betyder tillräckligt nära att du kan sträcka ut din hand och nå honom inom räckhåll. Hallå! Gud är inte långt bort längre. Han är inom räckhåll. Och sen kommer Jesus. Och det står där i Markus 1:14-15. Sedan Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Inte någon annans. Det är Guds evangelium. Det är den goda nyheten han predikade. Han sa det. Tiden är fullbordad. Och Guds rike är nu här. Wow. Omvänd er och tro evangelium. Vänd om och ta emot det som han vill ge dig. Och den goda nyheten är att Gud är tillbaka. Den goda nyheten vi behöver förkunna är att han är inom räckhåll. Och den goda nyheten är inte arg. Tvärtom. Han är fylld av nåd och sanning. Och vill bara möta oss. Jag säger på engelska. Den goda nyheten är the king is back. Konungens återkomst. Och vi kan läsa om detta i Matteus, Lukas och Johannes. Och om jag skulle ta tillbaka stolen igen. Förlåt. Bara för att förklara, när jag fick evangeliet förklara för mig, det stod, de citerade Jesaja 59:2 som säger Gud kan inte titta på dig på grund av din synd. Han måste vända bort sitt ansikte. Och jag har fått ett drömmat in i mig. Gud är så besviken på min synd att han bara måste vända ryggen. Men om vi läser hela sammanhanget i Jesaja där det sa, men han ändå gör det. Och om Gud skulle verkligen vända ryggen för oss, då skulle ingen av oss bli här. Inte en enda av oss kunde stå fram. Om han inte kunde fixa att se på en synder, då är vi förlorad. Fullständigt förlorad. Men han är inte en sån. Hur kan jag säga det? Men du kan läsa i. Det fanns en kvinna musikhetsbrunn vi kan ta henne i början, eller hur? Hon är törstig. Hon försöker fylla en tomrum med sex, som vi gör idag, eller? Eller någonting annat, försöker hitta en surrogat, som heter. Hon är inte bara skild bara en gång. Hon hade två gånger, tre gånger, fyra gånger, fem gånger. Man kan säga en promiskuös kvinna. Vad säger Gud? Jesus söker upp henne. Han går till en plats där han vet hon ska vara. Och hon kommer mitt i dagen, för hon är trött på alla anklagelser. Kanske ensam. Ingen annan, de andra kvinnor vill ha med henne att göra. Hon säkert var attraktiv och kunde förföra män lätt. Vad gör Jesus? Hej. Han börjar samtala. Jag ser att du är törstig. Ja. Han avslöjar hans liv. Är det dömande? Han till och med erbjuder henne någonting annat. Han säger, jag ser du är törstig. Det som jag har att ge dig kommer släcka den törst. Vill du ha det? Och den underbart i denna berättelse är att hon går i vete för att hylla samhället blir frälsta. Tack vare att Jesus hade mött henne. Ge problem med henne. Sen finns det en man som heter Zacchaeus. Han hade lurat människor på pengar. De är inte roligt, den typen. Och han var aggressiv och allt sådär. Han gömde sig upp igen. Jag ska inte förstöra det igen. Han klädde upp. Och vad gör Jesus? Han kommer förbi. Han stannar och tittar upp. Hej! Zacchaeus. Pratar du med mig? Ja. Jag undrar om jag får komma hem till dig. Du fattar inget. Ibland vi missar det i vår kultur. Men i den judiska kulturen, om du var en gudfruktig man, du skulle aldrig besöka ett hem av en ogodaktig människa. Det är nästan att säga att du tycker att vad de gör är okej. Men Jesus säger, jag vill komma hem till dig. Han stöds inte hans levnadsstil. Det han har gjort. Och Zacchaeus blir av den kärlek och den som så även på väg hem han säger, jag ger tillbaka och till och med fyra gånger det som jag har stulit. Hur många andra berättelser vill jag? Ska vi ta den av en... Nu finns det en man. Han är inte bara ung, han är besatt. Han har fått så många demoner i sig så att han kan inte längre leva i samhället. Han bor ute bland gravarna och skriker och ska sig och sånt sådär. Han personifierar ont. Och han är precis om vi skulle bo i närheten där. Mamma, du skulle säga till din barn, du får leka vad du vill men gå inte där borta. Det är livsfarligt där borta. Vad gör Jesus? Hej. Han är inte rädd för honom. Han har inga problem. Han ser inte honom som den fruktansvärda, demoniserade mannen som han är arg på. Han ser en man som kämpar. Han ser att han lyder under ondskans förtryck. Och han befriar honom. Den goda nyheten är att Jesus befriar också. Det är inte bara att han förlåter. Han kan fixa det som är fel. Och han gjorde det. Så att den besatta mannen blir totalt fri. Och han säger till Jesus, får jag följa dig? Och Jesus säger, ja du kunde göra det. Men jag helst vill att du ska bli missionär för mig. Och han är den första missionär. Jag vill att du representerar mig. Och han ger honom en ny uppgift också i livet. Och en ny stad. Så fantastiskt. Nu jag kunde fortsätta, jag har en lång lista här, men jag har även frågor som kan komma. Om vi läser Matteus, Markus, Lukas och Johannes i sin hel, vi ser hur Jesus har, han älskar dem som ingen annan älskar. Han ger sig till dem som har det svårt. Han griper in i det som är orättvist behandlat. Han har inga problem att komma till folk som är syndare. Han faktiskt säger han kom för att rädda, söka upp och rädda dem som var förlorade. Eller? Lukas 19:10 är bibelord. Men vet du, trots så många kärleksfulla möten med människor, när vi läser dem i vagnen, Jesus gjorde ingenting som var ont. Han bara hjälpte människor. Han bara talade liv i dem. Han bara uppmuntrade dem på olika sätt. Men ändå människor väljer bort honom. Och de säger korsfäst honom. Korsfäst honom. Synden lever ut sin konsekvens också. Det innebär döden. Syndens lön är döden. Och människor dör. Vad gör Gud? Han hänger på ett kors. Tar på sig alla deras felbrister och säger: Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Och sen vad gör han? Han följer med. In i graven. Han har följt människor hela livet. En bibelvers jag vill läsa här också. Första Petrus. Så led också Kristus för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställe för att föra oss till Gud. Han blir dödad till köttet men levande genom anden. I anden gick han bort och utropade ett budskap för andra. Anden är i fängelse. Och det står så här i Efesierbrevet. Därför heter det, han steg upp i höjden. Han tog fångarna och gav människor gåva. Evangeliet är inte att Gud stannade där. Gud. Och jag ber inte om ursäkt när jag pratar om Jesus att säga Gud gör saker. Du säger, men Andrew, du blandar ihop Jesus och Gud. Jag kan inte, jag tror det är typiskt grekiska tänkande, typiskt vårt sätt att tänka. Vi delar upp det. Du kan inte dela upp Gud. Gud finns i tre former, Gud, Sonen och Anden. Och när du ser Jesus handla, du ser Gud handla. Läs Hebreerbrevet kapitel 1 om du vill, eller 2, du har varit själv också. Men Jesus uppstår från den döden och han kommer... Vi kommer också uppstå med honom. Eller hur? Är det inte en god nyhet? Och det är inte längre fienden som bestämmer vem hamnar var när de dör. Vem har nycklarna till det nu? Dödsriket nu? Jesus har nycklar. De kunde inte vara i bättre händer. På något gång. Nu ska jag ge lite historia. Om du läser Luther som sådär. Han hade en fruktansvärd människosyn ibland. En gång han säger att en människa är en, ursäkta det, bajs täckt i snö. Jag tror han hade fel. För du kommer märka Guds syn på människor att under den, ursäkta mig, bajs finns någonting annat. När Gud tar bort synd, då finns någonting vackert under. Och vår uppgift är inte att gå och döma människor. Och bli arg på människor som synder. Utan att se att under det är synden som förstör vem de är. Och vad de kan komma med. Under varje människa. Jag skulle säga att det finns guld i alla människor. Och vår jobb är att framkalla guldet. Och inte fastna på ytterskiktet som det går. Luther, du hade fel på den punkten, vågar jag säga. Guds människosyn är fantastiskt. När jag tänker på hur Gud, när närmare jag kommer Gud, den mer jag älskar människor. Så är det. Och jag skulle säga, om du inte älskar dina medmänniskor mer, det betyder inte att du är så nära Gud, för du kan inte annars än smittas av honom. Förut jag trodde jag var så helig och god, och ändå kunde jag döma ut människor sådär. Och sen bara Gud började visa mig, Andrew, du representerar inte mig. Du är mer en farisee och en skriftlärd. Och det är intressant när vi läser evangeliet. De hårdaste ord i Bibeln, till och med evangeliet, det är Jesu ord till de religiösa. Och jag tror att han kallar dem whitewash tombs eller alla andra. Och det är de religiösa. Och varför är han så arg på dem? Han säger, för att ni skulle representera mig, och ni representerar mig fel. När folk vänder sig till de religiösa, han vill att de ser Gud, de ser hans hjärta. Inte en dömande. Har vi det hjärta? Och sen, jag är snart färdig när jag varit verkligen lyssnat länge. Jag har skrivit här, jag läser det. Gud är en uppsökande Gud. Han har alltid varit så. Och han kommer alltid vara så. Annars är han inte Gud längre. Det är en del av sig själv. Det till och med står att vi kan förneka honom. Men han säger, jag kan inte förneka er. Det är en orättvis relation egentligen. Hans kärlek består alltid. Måste nå. Men den goda nyheten är att Gud är en uppsökande Gud än idag. Som söker människor. Och vi kan inte komma ifrån honom även om vi vill. Har du försökt någon gång? Ni är tur heliga. Men jag ska, om min svaga stund ibland vill jag synda. Och det har varit så jobbigt ibland när jag står där på en brandbacke ner. Och sen, vem är det som kommer stå med Andrew? Vad gör du här? Vad tänker du göra? Synden knackar på dörren. Kan du inte lämna mig fri bara en liten stund så jag får göra det som jag vill göra nu? Han gör inte det. Men det underbart är att han säger, Andrew, du får skapa det för mer än detta. Jag har bättre tanke och planer för ditt liv än det som du tänker på just. Vill du verkligen göra dig med min? Och jag kan, förlåt, jag nästan säger, jag försökte springa ifrån honom flera gånger, men han släpper inte. Han släpper inte. Är det inte en dåd? Jag ska säga, det är inte kränkande när han anklagar mig. Det är befriande. Kärlek, det är kärlek när han önskar den bästa för mig. Och inte låta mig gå en väg som är för. Och där när vi får evangeliet för folk, de säger, men nu vår kultur till exempel, om jag säger från någon, de tolkar det som att jag inte gillar dem. Och det är inte så. Det är just för att jag gillar dem som jag vill säga någonting. Men mina barn, ni vet, föräldrar som barnuppfostran, den värsta ni kan göra, låta dem bara vara. Man försöker instruera dem, forma dem eller något sånt. Och du gör det, älskar dem. Den goda nyheten är att Gud älskar oss och vill försöka hjälpa oss åt rätt väg. Och han kommer inte ge sig. Okej, det var lite bristande i min plan. Men ändå vill jag säga, vår jobb är inte att vara farisee eller skriftlärare. Det var ett Jesu ambassadör. Om jag skulle läsa den bibelord som vi började med. Och jag läser från det. Det var Gud som genom Kristus återförenade världen med sig själv. Och han anklagade inte längre människor för hennes synder. Utan utplånade dem. Detta är det bara budskap som han har gett oss. För att vi ska berätta för andra. Jesus, jag ber att du hjälper oss när vi försöker vara din ambassadör. Jag vill att vi representerar dig och ditt hjärta, ingen annan hjärta. Jag vill, Gud, jag ber dig också om nycklarna. När det gäller språk, när det gäller bilder eller vad det än är. Att du hjälper oss vara skickligare att förklara den stora hjärta som du har. Och vad du har gjort för att vinna oss. Och vinna dem. Och Gud, jag ber att du hjälper oss också att kunna göra det frimodigt utan att backa. Ge oss en ande urskiljning. Så att vi inte ens köper världens sätt att beskriva Gud. Så vi vet när det är fel vad de säger och kunna rätta till det. När de tror att du är hård och dömande. Gud, hjälp oss att kunna ändra det talsätt. Och jag ber helig ande utrusta oss så att vi kan förklara hur det egentligen är. Jag ber i Jesu namn. Amen. Amen.